Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men vi hör om den här avsnitt 100. Hur känns det, Anders?
Yes!
Yes!
Äntligen! Tänk att vi tagit oss ända till avsnitt 100.
Ja.
Det trodde jag aldrig när vi drog igång här i din källare i Enskede, faktiskt.
Vad tänkte du då? Det här är någon plojgrej som håller på med några veckor.
Precis. 10 avsnitt kanske var rimligt eller något sådär. Men 100 låter ju... Alltså, det har ju tagit oss...
5 år.
Det är 5 år.
Ja, men alltså det är ganska precis här. Det var april, maj här vi spelade in första avsnittet för 5 år sedan.
Och vem sitter mitt emot oss nu?
Totte Stubb.
Totte, välkommen!
Tack så mycket. Vad trevligt att få vara här.
Det är så kul. Vi liksom knyter ihop säcken, sluter cirkeln, allt vad det heter. Mm.
Jag var ju med i de första avsnitten.
Ja.
Och sen tog Märit över och gjorde det förtjänstfullt i en jäkla massa avsnitt.
Och ni grym. Men vi tänkte så här att 100 avsnitt, någon slags... Ja, men någon slags jubileum måste vara. Då bjuder vi tillbaks Totte.
Mm.
Det är många som har mejlat och så, var är Totte, kan inte han vara med igen. Så att,
Totte, när du klev på tåget, då var du ju AT-läkare.
Mm, precis.
Och nu är du snart specialist och överläkare i psykiatri.
Ja, något år. Precis,
i psykiatri. Så länge har hållit på.
Mm. Ja, så länge vi har hållit på. Men det är också så här, inom psykiatrin, det är bara där man kan köra sådana här.
Exakt, där blir man
fast track.
Ja, precis. Där blir man ju överläkare. Det är ju en tjänst då, men det blir man ju direkt när man blir specialist. Ja. Vilket inte är för er då. Ni sliter ju en massa år innan.
Man måste doktorera och sånt där också.
Mm, precis.
Men du är alltså, men bara för att det finns ju en klassisk... avsnitt då när du, vad var det, larmet gick på AT, när du sa på toa, eller hur var det?
Just det. Ja, det var på, ja, det var på en placering, ja. I omklädningsrummet var det ju.
I omklädningsrummet?
Ja, och hela byggnaden kom nerspringande och skulle rädda mig.
Du har inte haft några roliga sådana larmutryckningar på psykiatrin?
Jag är otroligt försiktig med larmen numera. Jag har ju alltid larm, men det är verkligen så här, man har det som en liten, går runt med det som en liten... Ja, som något försiktigt.
Men alltså på 5 år har det också hänt mycket inom psykiatrin. Jag kommer ihåg för 5, 7, 8 år. Så då tänker jag på Mats Ek som har varit med här en del.
Mm.
Han har varit med fler än en gång.
Ja, med en gång.
Ja, en gång, okay. Men han har nämnts i alla fall. En kompis till oss, han är också psykiater. Och då när jag träffade honom då för 5, 7 år sedan, han gick på de här liksom konsulterna. Man jobbade på akuten till exempel, så skulle en psykiater komma och bedöma en patient. Då kom han alltid med liksom manchesterkavaj och liksom skjorta, civilklädd.
Mm.
Det känns ju som en evighet sen.
Ja, det gör det ju. I öppenvården så är det många fortfarande som har civila kläder.
Är det så?
Ja, i öppenvården, absolut. Men på sjukhuset, självklart. Då går vi runt i pyjamas. Som
alla kör pyjamas, även psykiatrikerna.
Till och med dem.
Till och med dem.
Men i öppenvården kan det inte finnas ett tänk där att vårdklädsel kan liksom bli en kil mellan patienten och psykiatern? Liksom.
Jag tror att det är liksom det argument man använder.
Att man tänker att vi ska vara mer neutralt klädda så att vi möts på samma nivå, du och jag.
Ska inte kännas lika hotfullt.
Det kan jag i och för sig köpa. Ja.
Men varför skulle det bara gälla öppenvård? Varför? Det gäller väl också i slutet när du kommer ner till akuten och ska bedöma patienten. Men, är det bättre om du då är
manchester? Ja, men där finns det ju en hygienaspekt.
Jo, men hur ofta tar du på en patient, Totte?
Nej, men vi pratar ju inte om psykiatrin. När du drog upp akuten, då tänkte jag mig somatiken.
Ja, men psykiatriken, varför måste de sätta på sig
pyjamasen? Jaha, du menar så? Ja,
nej, man kan inte gå runt som en, liksom en vandrande bakterie här där inne på sjukhuset.
Man kan inte gå runt som en svamp och bara fånga upp saker från patientrum till patientrum.
Liksom. Nej, men vi får infektionstärn har.
Ja, men jag skulle säga att vi följer hygienrutinerna ganska bra ändå när vi är på sjukhuset. Det är...
Jag kan sakna manchesterkavajen lite. Mm, mm. Ja, men det är kul att ha det här, Totte.
Ja, men tack. Det var jättekul att få vara med.
Nu kör vi lite vignettmusik. Mm. Under rekordvarmt i maj.
Ja, vilken månad det var.
Ja, helt galet. Helt otroligt.
Det är ju som varmast sedan 1700-talet.
Jag var ju på Mallorca en vecka för några veckor sedan.
Och i onödan.
Helt i onödan. Det var 18 grader och 28 i Sverige. Ja. härligt ändå, men ja, det var ju, hade ju ändå varit 99% sannolikhet att det var 12 i Sverige och regn, men nu var det 28.
Okej, du som psykiatriker, Totte, du som infektionsläkare Anders och jag som medicinare, har vi liksom noterat någonting senaste månaden på våra respektive jobb som är kopplat till värmeböljan här i maj?
Nej, inte jag riktigt.
Fästingssäsongen, har den dragit igång tidigare än vanligt till exempel? Fråga till dig, Anders.
Jag har inte märkt det. Nej. Jag tror det har stått lite om det i tidningarna. Men det enda som har märkts är väl att TBE-vaccinet är slut på sina håll.
Oerhört mycket fästingar på landet där vi är. Ja. Och frustrerande att inte barnen är vaccinerade.
Det finns ju flera olika tillverkare, men ett av dem har varit restnoterat, vet jag.
Ja.
Ja, så dina barn är inte vaccinerade?
Ja, och inte den här booster-dosen.
Nej.
Men jag tycker inte heller att jag har sett så där att liksom äldre kommer in intorkade, du vet, som de kan göra när det är värmeböljor på sommaren.
Men är det inte också att vi har mycket bättre bostäder i Sverige? Alltså det är ju luftkonditionerat på äldreboenden och sådär, kan jag tänka mig. Det är inte så att det blir liksom, är det 35 grader ute blir det 35 grader inne. Utan...
Nej. Ja, men samtidigt, vi har ju inte luftkonditionering hemma vanligtvis, vilket man har i Italien och Frankrike.
Men vi har väl bättre byggnader?
Jo, kanske, men de är väl ändå bättre förberedda för liksom 30, tänker jag.
De kanske har gamla stenbyggnader, tänker du?
Ja, det är också, men de har ju ofta...
Men där vi har med så här modulhus man bara smackar upp för att kommunen kommer plötsligt på att nej, men du behövs en ny skola.
Ja, men exakt. Nej, men det enda vi kan göra är att stänga av elementet. Det är egentligen så långt svensk liksom, aircondition sträcker sig.
Jo, absolut.
Men inom psykiatrin är det ingenting.
Nej,
ingenting. Jag tänker sånt här att liksom, ni har slutna stängda avdelningar, man får inte öppna fönstren och bara suicidrisk och sånt där, och det blir varmare.
Det blir varmt.
Det är varmt.
Ja, men det är ungefär det som händer. Ja, det är inte faktiskt. Så. Nej.
Nej.
Det är inte så att människor blir mer galna när det är varmt.
Nej.
Det nej, inte det.
Nej.
Och jag vet inte om hjärtstillestånden har ökat i stan på grund av värmen på något sätt.
Nej, jag vet att på Karolinska Solna så var man liksom på tå när det var Stockholm Marathon.
Ja.
Mm.
För man tänkte att nu kommer det komma in människor som har värmeslag eller har fått hjärtstillestånd under loppet. Så.
Det var förra lördagen, det var väldigt varmt.
Det var väldigt varmt, men jag tror att många tog det medvetet lugnare.
Och de hade förlängt sluttiden, såg jag.
Ja, okej. Okay.
Men
det var inget sånt som kom in till Karolinska Solna i alla fall. Utan de kanske kom till andra sjukhus i så fall.
Sprang du maraton eller var du jour då?
Nej, jag var jour.
Ja.
Apropå det då, får jag bara nämna min kompis Martin. Som är, han var en sån här person, du vet, som inte deltog i gymnastiken särskilt ofta. Mm. Han spelade hårdrockgitarr. Mm. Har alltid gillat att men dricka öl. Han har alltid liksom föredragit det framför någonting annat. Dricka öl och röka. Så förra året så sprang han maraton.
Mm.
Och vi var så här, hur fan ska det här gå liksom? Så springer han på 3.06.
Oj, är det snabbt? Det är otroligt fort.
Det är väldigt snabbt. Och han var inte helt otränad, absolut. Han hade ju liksom jobbat på det. Men vi hade liksom inte förväntat oss någon tid under 6 timmar. Liksom.
Nej.
Och sen så i år nu då, så skulle han springa i den här värmen.
Mm.
Och vi sa ju till honom, men du... Och målet var att han skulle springa under 3.
Mm.
Jag följde hela hans lopp på, i appen. 3.02.
Ja, det var bra.
Det är ganska bra.
Absolut.
Herregud. Och sen så publicerar han alltid den obligatoriska ölbilden efter ett sprunget maraton. Då sitter han med en öl och en cig på Facebook. Provocerande.
Men du, apropå hjärtstopp, Anders. Ja. Du hade någon kul eller intressant
grej. Nej, men kul var det väl inte. Men det finns ju att se på YouTube, det kanske har hänt flera gånger. Men en amerikansk basketspelare i NBA...
Mm.
Hur han under en match faller ihop på planen.
Mm.
En ung kille, 20 års ålder någonting.
Mm.
Och det rusade in massor med tränare och sjukvårdspersonal, och de har med sig en sån här liten defibrillator och väska och sådär.
Mm.
Men om man tittar på det så märker man att det händer liksom inte så mycket. Utan de liksom flockas runt den här killen. Men det tar, med facit i hand i alla fall, alldeles för lång tid innan någon förstår att det här är ett hjärtstillestånd.
Men vänta, för du har ju inte lyckats skicka den här YouTube-klippet till oss.
Nej.
Vi har inte sett det.
Nej. Ni får, det här är som lyssnarna. Ja, liksom bara... ja.
Men berätta mer. Mm. Alltså, du säger att det är en NBA-match. Då antar man att det finns läkare, sjukvårdspersonal på plats.
Ja, absolut.
Och vadå, de springer fram.
Och de har en deaf med sig.
Ja, de är deaf. Mm. Men vad gör de? Så titta på honom. Hur undersöker de honom? Du måste visualisera.
Det är inte helt lätt att se. För det är liksom flera... Det blir som en liten mur runt den här killen. Ja. Men man märker att deaf-väskan, den liksom står bara där på golvet.
Ja.
Det är inte så att man börjar med att slita upp den och fram alla prylarna.
Nej.
Mm-hmm.
Utan på något sätt så ligger den här killen på golvet. Mm. Och folk försöker väl liksom... inte vet jag, skaka liv i honom eller vad händer här, hallå och sånt där va.
Vad tror du man tänker då?
Nej, men jag tror man tänker att det verkar så osannolikt att en elitidrottsman plötsligt får ett hjärtstillestånd och ligger där på golvet. Men tvärtom är ju, jag menar, att ha liksom en hjärtrytmrubbning och att det är det som man plötsligt signalerar under en match.
Det är
väl det liksom absolut sannolikaste. Mm. Om inget liksom har hänt, att han inte får ett slag eller sånt där.
Du menar,
för den här killen bara faller liksom.
Ja, du menar att en ung elitidrottsmänniska har högre risk för att drabbas av någon hjärtrubbning än gemene man på gatan?
Ja, absolut. Det har de ju. Därför att de har liksom ett väldigt vältränat hjärta som ju... Jag menar, de har högre grad av kardiomyopatier och sånt där.
Hjärtmuskelsjukdomar och sådär, ja. Och också retlednings-R efter tidigare virussjukdomar och sånt där i hjärtat.
Ja.
Bla, bla. Och då menar du också att NBA, så då borde man utgå från det värsta.
Man borde utgå från det värsta,
eller hur?
Ja.
Någon signal där ligger helt orörlig. Mm. Okej, personer kan filma, men det är liksom inte fotboll i Italien.
Det är klart att det kan vara en hjärnblödning eller sådär, men det går ju inte att göra så mycket åt just där och då.
Nej.
Utan det blir ju liksom någonting man får ta tag i sen på sjukhus i så fall.
Ja.
Men ett hjärtstillestånd är ju liksom något man behöver agera på.
Ja.
Så att det är... Ja,
men så är det i det här läget när de springer fram och han ligger orörlig bokstavligt talat.
Ja.
Då, det man ska titta på snabbt då är om man andas.
Nej, men precis. Och framförallt skulle man vilja att man vänder på killen, för att som jag minns vid det var ett tag sedan jag såg den där, så ligger han på magen.
Han ligger på magen dessutom.
Man borde liksom tjuff, vända honom och sen snabbt konstatera andas den här personen, häver sig bröstkorgen upp och ner.
Mm.
Har han någon puls får man kontakt med. Det här går ju fort.
Förlåt, nu sa du, jag måste bara rätta dig. Ja. Du sa, har han en puls? Egentligen behöver man inte göra det. Enligt nya riktlinjerna. Han andas inte och ligger blickstilla. Då gör du hjärt-lungräddning.
Bra, Christian.
Nej, men bara, eller att han andas. Eller att andningen är oregelbunden.
Nej, men förlåt, eftersom det är många lyssnar här. Och det här är ändå viktig kunskap på gatan.
Ja.
Nej, men som du säger, jag menar, vänd honom från mage till rygg. Men det här kan ju vara någon på Drottninggatan som imorgon träffar någon.
Men kan det vara att de tänkte att här ligger han i framstupa sidoläge?
Ja, men alla har ju sett honom ramla ihop. Och du menar bara så här, finns det någon anledning att inte vända honom till rygg? Han har inte brutit nacke.
Nej.
Ja, men det är osannolikt. Så att okej, till rygg. Och om man då inte rör sig och inte andas, pang, på med hjärt-lungräddning.
Mm.
Eller hur?
Exakt.
Mm. Och nummer två... på med de där defibrillatorplattorna som någon sitter där med.
Mm. Och då får man sen lite hjälp. För man klistrar på de där lapparna. Då talar sen apparaten om vad man ska göra.
Mm.
Och då har man lite stöd liksom i vad man ska göra nästa.
Ja, men precis. Beroende på hur den där är automatisk, halvautomatisk.
Ja.
Så att det som då är vanligast eller som är åtgärdbart är om det är en rytmrubbning. Att hjärtat slår jättesnabbt.
Ja.
Skenat iväg i sin elektriska aktivitet.
Mm.
Och då ska man elstöta.
Mm.
Defibrillera.
Men säg att det inte är ett hjärtstopp då, och så börjar man HLR. Mm. Vad kan hända då?
Då vaknar patienten. Eller vad kan det annars vara? Det kan vara en ofri luftväg.
Mm.
Eller?
Mm.
Men just i det här sammanhanget, vad skulle han gjort? Bitit sig tungan och svalt.
Nej, men säg att det var en stor hjärnblödning då.
Ja, precis. Och då finns det ju ingen, så att säga, nackdel att ändå inleda hjärt-lungräddning.
Nej, jag tror inte det gör så mycket fel då liksom. Mm.
Alltså precis, det mest sannolika är ändå hjärtat, och det är det du måste utgå ifrån i det läget.
Men jag menar, kan det vara den rädslan som gör att folk inte slänger sig på och börjar liksom komprimera?
Ja, jag tror det. Och man kanske är ovan att liksom hamna i den där situationen plötsligt. Och Det förstår jag verkligen. Men i det här sammanhanget så är det ju liksom läkare vid planen.
Ja.
Så att det är inte bara att det är vem som helst som springer in, gissar
jag.
Det är väl liksom sjukvårdspersonal.
Ja, men precis, för där har jag en annan tes.
Ja.
För jag menar, om det där händer på hjärtkongressen i Milano eller Atlanta. Ja. Så vem ska börja göra hjärtlugnräddningen?
Fast det där är ju också lite snack och myt.
Nej, men jag undrar, på, är det, finns det någon...
Bystander...
Ja, men du menar att man har inte jag, overtune, inte jag, eller?
Nej, men så här, är det helt uppenbart vem som ska dra igång det? Eller menar du att alla de där människorna är så tafatta så att det går, vadå? Det låter på dig som att det tog flera minuter innan man kom igång.
Ja, det gjorde det.
Det känns väldigt osannolikt om det är sjukvårdspersonal.
Ja, men okej, jag vet ju inte exakt vilka de där var, men jag bara tänker att är det en NBA-match så borde det ju vara... Det kan ju inte bara vara liksom, ja, vi är lite random träningar som springer fram, utan det måste ju vara också medical personal.
Det är inte jag säger att det är så osannolikt att det är... De tycker att det är osannolikt att han har ett hjärtstopp. Han är så ung och...
Jag tror det. Ja. Jag kommer inte på varför man inte...
Liksom, men hur ser ett hjärtstopp ut då?
Jo, men det tycker jag är en bra fråga faktiskt. Därför att jag klickade nämligen vidare på andra videos när jag tittade på det här. Det låter ju lite makabert, men jag är ju läkare, så det här var ju en ren utbildningsfråga för mig.
Jag vill lustigt säga för dig som en parentes. När du frågar det, Totte, hur ser ett hjärtstopp ut? Då tänker jag direkt så här, ja, men patienten ligger väl blickstilla och andas inte och hjärtat slår inte.
I sängen på 4-2.
Ja. Nej, men på golvet där på NBA-hallen. Ja. Men du menar att...
Nej, men det, jag tycker det är en jättebra fråga. Därför att jag stötte på en studie som var lite märklig i sitt upplägg. Men det de hade gjort var att de hade gått igenom massor med liksom filmer som finns på YouTube och liknande. Där folk har råkat fånga ett hjärtstopp. Råkat. Det lite makabert.
På film alltså.
Ja. Och sen så har de tittat, vad försiggår hjärtstoppet? Hur ser hjärtstoppet ut och vad händer sen efteråt? Och då om jag bara går till mig själv och kanske en sån som Christian också på sjukhus. Så är det lite grann så att när vi kommer in som läkare så många gånger kommer vi då in till en medvetslös patient som ligger, som du säger, platt, still och andas inte.
Mm.
Och så gör man HLR och liksom hela algoritmen.
Mm.
Men det de kom fram till när de tittade på hur hjärtstoppen såg ut så har det ju föregått sig någonting. Någon som börjar gå lite svajigt och huvudet nickar till och plötsligt faller man ihop och sådär, va? Alltså, det finns någon liksom... ja, någonting händer lite innan. Och sen så hjärtstoppet. Och sen så gör man hjärt-lungräddning och kanske kommer igång. Och den första andningen många får, den ser lite konstig ut.
Mm.
Det är inte andetag som du och jag tar nu, utan det är någon typ av agonal andning som man kallar det för. Att det är ju andetag, men de är, jag vet inte hur liksom fysiologiska de är egentligen.
De är oregelbundna, inte så djupa.
Nej. Och i det läget ska man nog fortsätta göra hjärt-lungräddning. Det är inte säkert att liksom det har kommit igång ordentligt.
Men vänta, parentes där. Ja. Menar du att när hjärtat har kommit igång, då kommer en agonal andning?
Nej, den kunde finnas där även tidigare.
Även när hjärtat står helt stilla?
Ja.
Och du hade läst någon siffra där att det var 26%?
Det här var ju liksom...
Nej, men det var inte helt ovanligt. Utan nej, ganska många hade en sån här atypisk
andning. Ja, alltså det är inte någon riktigt bärande andning, utan den får man liksom stötta.
Ja, och därför måste man fortsätta göra hjärt-lungräddning med kompressioner och inblåsningar. 32-32. Vad var det mer? Hur presenterade det sig mer?
Nej, men sen kunde man till exempel få en kramp efteråt.
Mm.
Alltså ett epileptiskt anfall.
Det måste vara ganska svårt att plocka då ett hjärtstopp, kan jag tänka.
Mm.
För att,
Men Totte, om jag bara får tunna det du sa, han låg på mage och fanns typ av sidläge.
Mm.
Det där, jag vet inte hur det är nu, men jag tycker att det fick jag med mig liksom, från att man gick i skolan. Det där med fanns typ av sidläge, det var ju en bra grej.
Det var något bra, ja.
Ja, det ska man lägga folk
exakt.
I. Mm. Det såg lite krångligt ut, liksom, man skulle ligga på mage eller sida och ena benet uppdraget och armen på något sätt under huvudet och vad det var. Och det är väl just egentligen för att en medvetslös person ska kunna hålla fri luftväg, va?
Exakt.
Eller hur? Man ska inte
kräkas.
Riskera det.
Ska ut.
Men jag menar, om en patient har ett hjärtstillstånd, hjärtat inte slår, då är det inte så vettigt. Det här ska jag lägga i framtiden.
Det är jättedålig.
Det är ingen dålig grej.
Jättedåligt läge.
Ja, så att Det betyder, så fort man inte får kontakt med en person betyder inte det att den här ska lägga i framstöd på sidläge och sen gå därifrån och ringa en ambulans. Nej. Det är ju liksom fel.
Och det var det jag tänkte, att så här, folk som står där och tittar, de kanske tänker så här, ja men patienten ligger ju i, eller han ligger ju i framstöd på sidläge, ja, så att vi, här kan vi softa.
Han kommer inte att kräkas i varje fall.
Exakt, exakt.
Nej. Men så att det är nog, jag tror att det budskapet, i varje fall när jag växte upp, gick nog in lite för hårt. Det finns ju annat man kan göra.
Ja, men det är, precis. Vi måste nog uppdatera kunskapen där.
Ja.
Men det är ju snart när man har fått igång patienten. De har hjärtat slår nu och de andas.
Ja.
Men det kan ju vara så att de i efterhand säger att man alkoholpåverkar patient eller drogpåverkar något annat. Då ska man lägga mig i framstupas sidläge. Precis som du säger, för att de inte
ska kräkas och få in
det i lungorna. Jo,
jo, men om du får igång en patient och hjärtat slår allt så bra ut och den håller fri luftväg på rygg, då behöver ju inte du plötsligt säga, hjälp till nu allihopa, den här måste vi backa över ett framstupas sidläge.
Nej.
Eller vill du det?
Nej, nej. Om du inte har sett att patienten har kräkts och du misstänker att patienten ska kräkas.
Ja, då vill jag det.
För du vill inte ha patienten då liggande på rygg.
Nej.
Ja, men du måste vara väldigt snabb på att lägga patienten på sidan.
Mm.
För det är det sista du vill, att patienten kräks och andas in det där kräket i lungorna.
Men får jag fråga, i det här liksom, det senaste protokollet då, där man, ja, HLR-protokollet, det är att man inte ska kolla pulsen. Varför ska man inte det längre? Det gjorde man ju förut.
Jo, men det är därför att man, när man gjorde hjärt-lungräddning i gamla protokollen, så skulle man hålla på att kolla puls. Och kolla puls är svårt. Mm. Det är lätt i teorin eller på en docka och sådär. Men sen i slutändan så är det kan vara väldigt svag puls. Om du sen tittar med ett ultraljud på hjärtat, så kanske det är så att hjärtat vill dra upp sig bra, men du har inte någon puls. Så att då, det viktiga där är att det viktiga är ju egentligen inte heller inblåsningarna. Du kan egentligen göra hjärt-lungräddning utan de här inblåsningarna. De kommer liksom långt längre ner på listan. Utan du måste hela tiden bara
komprimera
hjärtat. För att,
och få dit FN.
Ja, för varje minut som du inte pumpar ihop hjärtat, så ökar dödligheten med 10%. Så efter fem minuter så har du ju oåterkalleliga hjärnskador. Och efter 15 minuter i princip säkert död. Så att det är de där kompressionerna.
Du menar 5 minuter utan
kompressioner?
Ja, utan kompressioner. Ja, nej, just det.
Nej, men så att det är kompressionerna som ökar överlevnaden.
Ska vi göra reklam för SMS Livräddare?
Ja. Alltså jag måste bara slå ett slag också för vad SÖS har gjort de senaste åren med hjärt-lungräddningsforskningen, Jakob Hollenberg och gänget där. Fantastiska saker med, ja, men deffar ute på i taxibilar och runt om i Sverige, flygplatser och sådär. Och det är väl de som står bakom SMS Livräddare?
Det tror jag.
Är ni det?
Nej.
Nej, jag är
inte. Men jag ska, efter det här avsnittet tänker jag nog anmäla mig.
Ja.
Det verkar konstigt att göra reklam för någonting och inte så här gå med själv.
Okej, jag lovar också det.
Ni kan inte kontrollera allt jag gör.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kuma fanye, kuma dima fo, kuma fanye.
Hörrni, Anders och Christian, jag tänkte på en sak. Har det någonsin hänt att ni har hamnat i en diskussion med era barn om till exempel det här med skärmar eller tv-spel eller något sånt där?
Någonsin.
Jag menar, ni är inte helt unika, eller hur? Nej. Ja, det händer ju,
typ,
eller hur?
Typ varje dag.
Ja, typ varje dag. Mm. Och vi, det har jag också, väldigt ofta. Mm. Och det ena är så här, jag skulle gärna hitta ett ord för det här. Vad är det man har gjort? Alltså ett verb. Vi skärmtjafsade i helgen, eller... Aha, ni förstår.
Ja.
Det är så vanligt, alla har ju samma problem.
Ja.
Mm. Liksom jag fick... Om istället för att jag fick tv-spel, jag fick spel på barnen, så fick jag tv-spel på barnen. Du vet någonting, ja. Ett sånt nya ord med, som kan fylla upp så.
Ja, kul.
Men ja, men ni känner igen det.
Ja, och jag vill gärna ha ett ord för det.
Mm.
För att det är en sån stor del av vår tillvaro.
Eller hur?
Mm. Ja. Just gränssättningstjafsandet. Mm.
Och jag tycker att det svåra är, jag är liksom ingen moralist när det kommer till så här tv-spel. Alltså jag har spelat mycket själv.
Mm.
Jag har inte jättemycket så här funderingar heller kring våldsspel. Jag tror inte, alltså ni vet, jag är ganska så här normal tycker jag där.
Mm.
Men man hamnar ju hela tiden i de här sjuka diskussionerna med barnen. Och de är ju också så här, de börjar bli, de är ju smartare än en själv.
Mm.
Och när man säger så här, men nu är det slut på skärmtiden eller vad man nu har sagt. Vi har provat allt, men ni vet. Och så säger de, ja men det här är ju ett pedagogiskt spel. Ah, okej, okay, säger jag. Alltså, och så är man... Ni vet, gränser. Ja. Är det skärmen som är problemet eller är det spelet som är problemet?
Och din fru är ju lärare, så de kanske drar till med något sånt där. Men i skolan får vi ju använda...
Ja, men exakt. Ja. Och så säger jag, ja men det är inte bra att sitta stilla för mycket. För det kan jag säga som ett argument. Och säga, jo, fast du vill att vi ska läsa böcker, då sitter man ju stilla. Åh, shit, som man torskat igen. Alltså hur man än vänder och vrider på det, så blir det ju fel, liksom. Ja.
Men det är väl att man vill att de ska uppleva någonting annat än bara skärmen. Det är väl liksom en dosfråga med skärmen, är inte det?
Ja, okej.
Alltså, det är väl en mängdfråga här,
ja, men
vi pratar
det
om.
Alltså...
Gränssättningar, mängd och så, och hitta den balansen. Ja.
Okej. Okay. Ja, men det kan man absolut. Jag har kört den också.
Ja.
Karova. Men grejen var så här, jag testade någonting nytt för några veckor sedan.
Mm.
Och det funkade så jävla bra.
Får man gissa?
Ja, gissa.
Hot om överdosering.
Hot har jag provat. Myter, absolut. Överdosering, säger du?
Ja. Alltså, så kör tills de kräks.
Åh, gud, det har vi kört. Nej, men jag testade en helt ny grej. Och det här var, vad ska man säga, en panikhandling. Jag var ensam. Barnen sitter och spelar, de håller på med sina saker. Jag når liksom inte fram. Och man kör alla argument och bara hamnar i det här, liksom en, någon form av helt meningslös liksom back and forth om vad som är liksom...
Du kunde ju bara stänga av det mobila bredbandet hemma.
Jag har testat den också.
Och ja, då kopplar de upp sig på grannas.
Ja, men det finns liksom sätt att runda det där också. Ja, men så testade jag så här. Okej, nu tar vi så här the basics.
Mm.
Och så börjar vi prata om så här hjärnan. Hur hjärnan fungerar. När hjärnan vilar. Och när hjärnan är aktiv.
Mm.
Och så frågar de så här. Vad tror ni? Så här, när tänker ni liksom att hjärnan är aktiv? Och de bara, ja, men det är väl typ när man tränar hårt och så här. Och jag sa, ja, men då vilar den nog ganska mycket. Så då återhämtar den sig nog så. Och när tror ni att hjärnan är aktiv då? De bara, ja, men det är väl när man sitter och softar framför YouTube. Ja, så då tror jag att hjärnan är ganska aktiv. För man sitter och scrollar, man hittar nya filmer. Det är massor med reklam som pockar från olika håll och så vidare.
Mm.
Så ritade vi upp två papper. Ett som var så här, när hjärnan är aktiv. Och ett, när hjärnan vilar. Och så satt vi upp olika liksom, aktiviteter på de här olika sidorna. Då.
Mm.
Och så konstaterade jag att när hjärnan är aktiv. Då, det kan vara till exempel när man så här, räknar matte eller man gör läxor.
Mm.
Det är en bra sak. Det är inget fel med det.
Mm.
Hjärnan är också jätteaktiv när man spelar PS4.
Mm.
Eller när man umgås med sina kompisar. Alla sociala interaktioner sliter rätt mycket. Eller sliter, men... De kräver ganska
kräver,
mycket
av, ja.
Även bara när man sitter och så här pillar med mobilen så kräver det någon form av så här kognitivt arbete hela
men
tiden.
Men jag har flera saker som man får fråga om. Det ena är, hur fick du barnen att sätta sig med två papper? Liksom?
Alltså det här var ju så sjukt, för att plötsligt så blev de nyfikna på det här. Ja, och vi har pratat om skärmar och spel.
Och då tog du liksom det, du tog det i flykten och bara, verkligen. Här har jag två papper.
Det var precis så det var. Ja. Jag tog fram kritor och började rita upp på de här
två papperna. Jag tog inte fram akvarellfärger.
Nej, det kunde ha varit... Och så pratar de om så här, ja men när vila hjärnan då?
Ja.
Och så tillsammans, det här är ju helt, det låter verkligen helt utopiskt, men det var så, tillsammans så skrev jag upp en massa saker upp på den här vila-sidan som var att ligga och kolla i taket eller att promenera eller att gå i skogen eller att sova förstås.
Mm.
Och sen så tittade vi på de här två sidorna och så funderar vi över så här, men vad, hur ser en dag ut då?
Mm. Mm.
Och det börjar ju oftast med att barnen vaknar på morgonen. Jag ryar.
Ja.
Alltså det är en riktig kortisolchock för barnen redan när de vaknar.
De möts av en feri på dåligt humör.
Ja, men de möts av ändå en massa krav som ska liksom...
Ja.
Som ska,
så där
som
fick inte gärna vila riktigt?
Nej, inte alls, utan... Då ska de på med kläder, det ska borstas tänder, det ska ätas frukost. Sen så kommer de till skolan superaktiva, jobbar i skolan, träffar kompisar. Sen så kommer vi och hämtar dem och då ska de kanske hämta dem kompisar eller ska de hem och spela PS4.
Mm.
Och vi kom fram till att så här, hela jäkla dagen så är hjärnan superaktiv.
Mm. Men jag tänker att saker man gör ofta och som är lite repetitiva. Och det kanske ju ändå kan inkludera att ta upp sin mobil och bara titta vad hänt sen sist här på Omni Nyheter. Att det inte kräver så mycket hjärna.
Mm.
Eller det bara, det är liksom automatiserat nästan.
Det vi konstaterade var ju till exempel att när vårt yngsta barn Ingrid, när hon sätter på Vajana för 423 gången och stänger dörren, då vilar hon nog.
Ja,
men när hon sitter och scrollar på I Just Wanna Be Cool, då är hon nog ganska aktiv.
Ja, exakt.
Ja, för då är...
Och då får man nyanser i hela den här diskussionen.
Ja. Så att en del av skärmtiden är nog avkopplande och hjärnan vilar lite, eller?
Absolut.
Men en del är högvarv.
Just det.
Och man är, jag förstår.
Och då pratar vi inte om skärm eller inte skärm längre.
Det... Så att du, ditt nya budskap till barnen, det är... Kan ni nu ha en liten vilande skärmtid? Tack.
Kolla vad gärna.
Jag bara tänker att så här, det är ett annat sätt att prata som de faktiskt förstod.
Mm. Nej, men det var bra. Det ska jag testa hemma också.
Med dina barn. Vilka aktiva delar tycker du att de kanske då överkonsumerar med skärmen? Kommer ni fram till det tillsammans? Vad bör ni begränsa lite?
Jag tror inte att de är så medvetna. För ofta är det så här. En person sitter framför PS4 och spelar Fortnite.
Mm.
Och, vad är det? Är det skjutarspel?
Ja, det är ett skjutarspel.
Ja. Okay.
Mm.
Och har en chatt igång med 3-4 kompisar.
Ja.
Det vill säga både spelet liksom kräver en del.
Ja, ja.
Det sociala kräver det. Bredvid sitter ett annat barn.
Ja.
Som är med i den här liksom med passivt i det här men har ett annat spel uppe på sin iPhone och de fattar liksom inte att det här är väldigt krävande.
Nu är det lite överdosering.
Nu är det överdosering, intryck. Precis.
Ja, ja, ja.
Och att föra den diskussionen var så jäkla välgörande, även för mig att formulera.
Just det. De fick en insikt, men samtidigt menar du att de behöver hjälp med att ändå fortsätta sätta de där gränserna. De kan inte sitta i det tillståndet i 3 timmar, för då blir det ändå någon slags över...
Absolut, och det var första gången faktiskt som jag tyckte att de förstod. För att mitt vanliga argument är ju skärm nej.
Mm.
Förstår ni? Just det tar stopp där.
Absolut. Men, helt ja, men tror du att det är dumt för barnen att sitta 3 timmar på det senaste sättet du sa att hjärnan jobbar så där hårt? Alltså är det... Finns det något skadande i det?
Det beror på vad de får på den andra sidan. På vilasidan. Om vilasidan, om återhämtningsdelen är hyfsat stor så är det ju förstås inget problem.
Nej.
Men i min familj, jag vet inte hur det ser ut i er, men så är återhämtningsdelen otroligt, konstaterade vi ju när vi tittade på en dag, den är otroligt liten.
Ja, men jag tänkte ju säga det, motfrågan till det du säger, Anders, är väl så här, men kan inte läsa av era barn när ni tycker att de ändå överkonsumerat den här då liksom, ja, de här, alla de här intrycken. Någonstans tycker jag att jag kan se på barnen när de har suttit 2 timmar med något sånt här liksom spel som du säger kräver. För att sen kommer en irritation och det kommer en frustration, det kommer liksom dåligt beteende därefter. Och då kan jag tänka att här ser jag en koppling mellan de här grejerna. Nu är ni irriterade och något, nu behöver ni absolut göra något annat än att vila. Men, så gå ut i skogen eller, och om då alternativet är lyssna på musik och ligga och titta i taket, så är det också skärm, men det är en helt annan då, passiv vila kanske.
Men för mig har jag alltid tänkt att det där irritationen och frustrationen handlar om att jag har sagt att nu är det slut, nu får du inte spela mer.
Lägg av. Det är då de...
Ja, så att frustrationen snarare är att jag tog bort någonting som de vill ha.
Ja.
Men du menar att du plötsligt reser sig från skärmen i ditt exempel och är frustrerad?
Nej, det var mer snarare en reflektion över... Jag tycker
nej, men när du sa så här, du ser på dem att de är frustrerade och är hjärntrötta.
Ja.
Ser du det redan när de sitter vid datorn?
Nej, det skärmen? Kan jag inte säga, men jag vet ju vad det är. Jag vet vilken typ... Jag tycker Tata har en jättebra poäng.
Ja.
Jag tycker att den är värd att liksom fundera och använda sig av. Så att säga. Och då menar jag att alla vi tre och alla som lyssnar vet ju vilken typ av skärmtid som de ändå tycker ger någon slags negativitet hos sina barn. Och den vet du, om de har suttit nu i 2 timmar med det där PS4 eller vad fan det var nu, så är det, då är det ditt jobb att sätta en gräns. Ja, men nu får du sitta med här tillståndet en timme. Eller vad det nu är.
Just det.
För det individuella barnet.
Just det. Och då, precis, och då är risken att den enda tid som finns kvar är för matteläxan. Som också är högaktiv. Alltså förstår ni? Att man bara, jävla balans liksom.
Ja.
Hörrni. Nu när vi har hållit på här i 5 år och 100 avsnitt.
Mm.
Och hinnit bli gråhåriga och skäggiga, Christian.
Mm. Lite gråskäggiga.
Otroligt fint skägg.
Ja, verkligen. Nej, men jag tänkte vi skulle försöka dela med oss av våra bästa karriärstips.
Vad är det?
Om vi har några.
Mm. Måste de vara låst eller är kopplade till sjukvård? Eller?
Nej, det måste de inte vara. De får vara kopplade till vad som helst, tänkte jag säga.
Du menar hur man... enklast eller snabbast? Eller?
Nej, jag tänkte inte så... Jag har inte tänkt jättemycket på det här egentligen. Det kan lika gärna bli pannkaka av det här.
Men, du har något exempel kanske?
Ja, men jag kan tänka, för min del så är det nog så att det låter konstigt här, men jag tycker att de bästa möjligheterna, de har jag fått när jag inte varit på plats eller att någon annan har slutat eller sådär.
Okay.
Och då i din frånvaro så har det dykt upp möjligheter som har gynnat din karriär.
Ja.
Det låter ju helt fantastiskt.
Det får man säga.
Snacka om
talande.
Ja. Jag vet inte, eller också är det att jag har varit liksom mer lyhörd när jag inte riktigt varit på plats.
Men kan du inte ge något konkret exempel?
Nej, men som det har varit så här, att när jag har varit föräldraledig, så under föräldraledigheten kan jag ha fått ett samtal eller ett e-mail.
Mm.
Och så någon fråga, är du intresserad av att ditten eller datten?
Mm.
Och då har jag tänkt så här, om det där verkar ju bra. Mm. Och så har jag sagt ja.
Men, kan det vara liksom ledningen så här, i din frånvaro har känt att så här, fan, han är ju rätt bra ändå.
Ja, det är det. Men jag tror kanske troligare är att de frågar runt så här, är det någon här inne som kan tänka sig att ta på sig det där och där? Och så är det liksom ingen som räcker upp handen.
Vad heter han, den föräldralediga killen i
Stureby? Ja, men mejla den där föräldralediga Anders Tärna på sig.
Och de har liksom glömt då i din frånvaro hur jobbig du är på plats. Och därför kommer de bara ihåg de positiva egenskaperna.
Ja. Så att det är ett tips jag har. Att man ändå liksom... Men det kan också vara att man...
Men kan det inte vara att du är då mer benägen att säga ja? När du väl är soft och går runt där i Stureby med din barnvagn liksom och... I vanliga fall, så, du är ju lite bra på att säga nej, måste man säga.
Mm.
Alltså, på gott
och ont. I vanliga fall kan det vara så att jag tänker att det här verkar jobbigt.
Ja.
Varför ska jag ta på mig det?
Tack för att du liksom analyserade det själv. Surkart är du inte så bra på att ta.
Men de liksom passar på när du är så här vällingmjuk.
Ja, då säger jag ja.
Ja, men så man ska ta det lite off guard så där mitt i semestern.
Nej, men du har ju lite rätt i det du säger, Christian, för att jag... Jag tycker det är roligt när det går bra på jobbet. Ja. Jag tycker det är jobbigt när det går dåligt.
Ja.
Nej, och mitt andra, en annan sak som har varit bra för min del, det är om någon runt omkring har slutat och sen så plötsligt blir ett hål.
Ja. Men är det då att du fyller det passivt eller är det att du ser en möjlighet? Är du lite då, ser du möjligheterna då?
Du menar att jag bara in i den här luckan nu, fort som 17? Nej, jag har då faktiskt bara lallat på som vanligt. Men då har det liksom varit att folk tittat på mig och tänkt, men den där, du kanske kan ta över lite av Christians gamla...
Så du är inte opportunist att liksom...
Uppgifter.
Nej, men om man ska summera dina karriärskifts nu. Det ena är, håll dig undan.
Ja, just det.
Och också se till så att dina vänner säger upp sig eller... eller
nej, så här, när dina vänner säger upp sig eller byter jobb, var då tillgänglig?
Ja, det är då du ska jobba.
Ja, det är okay. Då du ska liksom...
Ja.
Går då många gånger utanför chefens dörr. Mm.
Jag vet inte, men det är ett ganska passivt förhållningssätt ändå till karriär.
Det har fungerat, tycker jag.
Ja.
Och till, då vill jag säga så här, mot det här passiva sättet, tror att det är så mycket bättre att gå runt och vara väldigt het?
Nej, det var precis det jag tänkte säga. Jag måste bara, för du ställde frågan till oss, om vi hade något. Och jag känner verkligen igen mig i det du säger. För att när jag har velat något som mest, det är då det har gått som sämst.
Ja.
Liksom, generellt. Och då pratar vi...
Du pratar om äktenskapsmarknaden.
Jag pratar äktenskapsmarknaden, jag pratar bokbranschen. Liksom, jag har velat någonting för mycket. Och, ja, men lite på jobbet också på något sätt. Att, jag tror, är inte det lite rätt? När man vill något för mycket, man utstrålar den här eagerness. Vad heter det? Att man,
desperat.
Ja, man är liksom lite desperat. Då blir man inte lika attraktiv.
Nej, det där är ju lite märkligt egentligen.
Det är inte bra.
Fast gäller det på jobbet också? Jag kan förstå om det gäller i en bar, liksom, men gäller det på jobbet verkligen?
Jo, men alltså så här, jag är nog ganska jobbig för mina chefer för att jag ställer frågor och åsikter och så här. Och det har jag nog känt av så där i morgon.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Och då, allt är ju relativt.
Men att det finns jobbigare personer än du? Om man letar ordentligt i hela Karolinskas organisation så hittar man någon enstaka.
Men så att när jag har knegat på några månader utan att liksom göra så mycket väsen av mig på APTN, så det är då jag tror att då börjar mina chefer gilla mig igen.
Men alltså, det är någonting med det här, tycker jag, som är lite skevt. Alltså, det låter som att ni är två otroligt privilegierade människor.
Ja,
utveckla. Förstår ni hur jag tänker? Jag tror att det finns massor med människor i Sverige som verkligen måste slita hund och kämpa jättehårt för att få de jobb som ni får på ett telefonsamtal under en barnvagnspromenad i Stureby, ärligt talat.
Ja.
Och, så att, jag tror att det är lite det här beroende på vem man är.
Du menar att, jo men får jag bara säga en sak? Jag menar ju väldigt små karriärförflyttningar just nu. De har ju liksom varit interna på min arbetsplats.
Och dörrgruppen.
Så att det inte liksom... Ja, dörr. Det har varit dörrgruppen på NKS. Den typen av liksom förflyttningar. Så att det är inte bara att jag går runt hemma och lallar runt. Liksom, och sen så flyger in en fet sparv i munnen.
Det. Jag fattar
så.
Det.
Men jag köper vad du säger. Att det, så kan det vara.
Men vad är du för karriärstips då, Totte? Är du på? Är du visar du arm? Du är ganska så här.
Nej men Totte, du har ju varit superframgångsrik reklamare.
Ja.
Googlar man det hittar man väl guldäggs vimmel.
Ja,
kan tänka mig.
Absolut.
Ja. Men sen så händer någonting och du tänker att nej, jag ska nog göra någonting annat också.
Ja.
Och så pluggar du vidare och så blev du läkare. Så du har ju ändå funderat på det här med karriär, måste man säga.
Alltså, jag har inte funderat jättemycket, ska jag säga. Jag har funderat över vad jag vill hålla på med, så kan man säga. Men jag är ju väldigt medveten om att jag är om så att säga vilka privilegier jag har. Och det här låter ju...
Jo, men kom igen, du behöver inte vara... Samtidigt när du har slagit in på ett spår... När du skulle bli läkare, då har du ju kört på väldigt rak väg. Liksom.
Jag jobbar jättehårt.
Du har inte tagit några så här krokar, utan du är ambitiös. Vi pratade om det också idag, att liksom, du vill ju göra bra ifrån dig på jobbet. Hög, inte svansföring, utan hög ambitionsnivå.
Mm.
Men det där är en liten annan sak tycker jag. Det handlar ju om att ta reda på vad man vill göra yrkesmässigt.
Mm.
Och det kan ju vara svårt bara det. Men om man,
det kan vara svårt.
Om man kommer på det, då är det väl bara att gå all in och göra sitt bästa.
Och det är väl en del av ynnesten tycker jag. Så här, kommer man väl på vad man vill göra, då vill man ju bli riktigt bra på det. Och då kan man bli riktigt bra på det. Men många kommer inte riktigt på heller åt vilket håll de vill.
Men är det som är karriärtipset nummer ett för oss att förmedla?
Att?
Nej, men man ska försöka fundera på vad man verkligen vill göra. Är det det? Att man ska liksom
ägna
tid där?
Och kan man fundera sig fram till det? Det vet inte jag.
Nej, men man kan trial and error lite grann, kanske. Nej,
absolut, det kan man göra.
Alltså pröva och utsätta sig för saker och så märker man att det här var kul eller det här var jag bra på.
Det tror jag är en jätteviktig grej.
Eller bara dra
det här var jag mindre bra på.
Mm. Eller bara dra en barnvagn i Sturby och så ringer de och erbjuder jobb.
Nej, men inte. Ni fattar inte. Jag hoppas lyssnarna. Ni förstår det här.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Totte, det var härligt att ha dig här med i källaren.
Så trevligt.
Mm. Kul att se dig faktiskt. Mm.
Nu tar vi sommarlov och med flaggan i topp här tycker vi. Hoppas jag. Så sätter vi punkt för ronden.
Är det över nu?
Ja, vi gör en Björn Borg tycker jag.
Du menar?
Lägger ner på topp.
Lägger ner på topp.
Mm.
Du menar det sista avsnittet?
Ja, det här tycker jag är den sista ronden.
Det känns nästan lite dramatiskt och lite sorgligt. Men jag kan förstå vad du menar. Alltså, jag har hållit på i 5 år.
Ja. Och, 101 runt och fint tal.
101 runt och fint tal. Och vi får se vad som händer, men jag håller med dig.
I dess nuvarande form.
Ja.
Vi tog med Totte för det var en kul liksom, revival och ett, vad ska man säga, ja, men, för att knyta ihop säcken lite.
Mm.
Men i dess nuvarande form så lägger vi ner ronden.
Mm. Och lämnar fältet öppet för om man till exempel är några kockar som vill starta en podd som kan heta Fonden.
Ja.
Eller ett gäng gastroläkare som startar en podd som heter
Sonden.
Nej, bra, Christian. Fan vad
härligt. Nu är det guldägget här.
Ja.
Nej, men jag menar så här. I dess nuvarande form, vi får se om vi får några erbjudanden från Sveriges Radio att göra någon ronden i någon annan tappning. Eller någon IT-miljonär går in och säger så här, vi tar hand om det här med klippning och alltihopa. Vi tycker det är skitkul men bara att det tar mycket tid och att hålla på och klippa och prodda och fixa det tar lite mycket energi.
Mm.
Framförallt för dig, Christian.
Ja. Men det har varit skitkul.
Nej, men det har varit jättekul och framförallt man får tacka alla lyssnare tycker jag. Det har varit oväntat roligt. Kontakterna och mejlen och sådär.
Och oväntat är ordet. För när du sa, Totte, eller var det du som sa i början av det här avsnittet, hur länge skulle vi hålla på? Vi hade ingen aning.
Nej.
Skulle vi få 100 Facebook-kompisar som skulle lyssna?
Mm.
Vi var uppe och nallade på 50 000 lyssnare där ett tag. Och men det är grymt. Tack vare alla lyssnare.
Mm.
Alla mejl, alla sms, alla inlägg.
Mm.
Så det är tack vare. Och Märit, grym.
Märit har varit fantastisk.
Absent Friends.
Absolut.
Och alla andra som har gästat. Några har vi haft i alla fall.
Ja.
Ska man gråta nu? Lite?
Nej.
Det enda som känns lite så här. Det är så här. Du kanske inte du och jag träffas här då, Anders, längre. Nu har inte vi någon liksom skäl att träffas.
Då får vi väl.
Då får vi återuppstå.
Vi kanske får feeling och dra igång det igen då.
Som Björn Borg. Han återstod som ett band.
Just det.
Det gick ju sådär. Eller börja sälja kalsonger.
Ja, någonting får vi göra i så fall. Mm.
Ja, nej men vi, och just det bara som en parentes, att reklam, vi skiter i det nu. Vi lägger ner Acast-reklamen efter det här avsnittet. Så att ronden-avsnitten kommer ligga kvar till fri lyssning för all framtid. Och ni är välkomna att mejla in och ha kommentarer och alltihopa.
Absolut.
Och att vi, som sagt, who knows, vi kanske återuppstår i någon form.
Mm. Hörrni, ha en fin sommar allihopa.
Jag kom på en liknelse.
Ja, vadå?
Vi begraver ronden, men vi sätter en sån här luftrör upp från kistan. Så att liket inte dör.
och gör lite kompressioner.
Ja, då och då.
Ja, vad skönt med det här luftröret ändå. Ja. Ja, det är bra.
Tack för allt.
Tack
för lyssnarna. Tack Totte. Ha en trevlig sommar.
Bra, hej.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.